Varmt välkommen till podden Din VA-business. En podcast för dig som funderar på att bli virtuell assistent eller dig som är virtuell assistent. Jag heter Elin Bäck, nu kör vi! Hej och varmt välkommen säger jag idag till Nicole. Och jag tänker att jag ska börja med lite tre snabba frågor innan du ska få presentera dig och berätta lite mer vem du är. Så jag skulle vilja veta din favoritfilm till att börja med.
Åh, vi är väldigt lika mellan Dansen med vargar och Höstlegender. De
vilka
är så här eviga. Ja, de eviga favoriterna.
Ja, vad härligt. Och vad gör du på din fritid? Din bästa fritidssyssla?
Oj, det är ju en jättesvår fråga för en multipassionerad person. Men det beror på vilket humör jag är på. Men jag kan väl säga umgås med mina hundar, för den kommer ju alltid väldigt, väldigt högt liksom.
Ja, men jag förstår det. Du ska få berätta lite mer om dina hundar, för det är ganska intressant tycker jag. Mm. Sen har vi den sista, din favoritdryck.
Alltså vatten, om jag får vara så tråkig.
Det får
vatten,
man absolut.
Eller, ja, eller en simfandel, en bra simfandel.
Ja, men det är bra. Jag tänker att vatten är ändå nyttigt och bra, så att det är väl ändå...
Du väger ut varandra.
Ja, det är också. Härligt. Ja, men Nicole, berätta lite om vem du är och vad du gör.
Ja, man känner kanske mest till mig som Nicole Soraya, för det är så jag liksom kallar mig på alla sociala medier och webbsida och sådär. Och jag är vad jag brukar kalla en multipassionerad soloprenör, det vill säga en soloprenörska som har många ben att stå på. Men jag ägnar mig stort åt att hjälpa småföretagare att bygga personliga varumärken på olika sätt. Både då genom copywriting, design och coaching och föreläsande, skulle man kunna säga.
Vad är ditt största ben i företaget? Alltså vad är det du lägger mest tid på?
Oj, bra fråga. Det beror lite på mitt humör, skulle jag väl också säga. Just nu är det mycket coaching. Mm. Förra året var det mycket, mycket mer design och copy. Men det beror lite på. Jag promotar liksom olika ben beroende på vilka kunder jag vill ha in, kan man säga.
Är det
så
lite
jag
också
behöver
på...
variation.
Ja, men variation är ju alltid härligt tycker jag. Och just som du som är multipassionerad kan jag ju förstå det här. Men kan det också bero lite på din, jag menar så här, energi? Vad du känner att du vill göra just nu? För jag tänker att det kanske skiljer sig från månad till månad också.
Absolut, 110%. Så när folk frågar, liksom, vad tänker du att det här företaget ska vara om 5 år? Jag kommer aldrig kunna svara på den frågan. För att min hjärna fungerar inte så. Och jag har slutat försöka, ärligt talat, svara på den frågan. Så det, ja.
Men har du någon vision då? Jag tänker en så här lite långsiktig vision, vart du vill ta.
Absolut. Jag har ju det, men grejen är att min vision och mina mål med företaget handlar mycket mer om hur jag vill leva. Jag driver väl egentligen kanske vad man skulle säga livsstilsföretagande egentligen. För det handlar mycket, mycket mer om att ta företaget dit där jag känner att det är... Att det är en balans som jag trivs med mellan jobb och fritid, om man säger. Mm. Så allting jag gör i mitt företagande ska på något sätt också vara aligned med det jag gör utanför företaget. För att annars faller hela min poäng med att driva företag, om man säger.
Ja, för där ramlar också in lite på min nästa fråga som var varför du har startat företag. Men det är ju för att du vill kunna ha den här kombinationen, låter det som.
Ja, delvis så är det ju det. Delvis är det ju för att jag kom fram till att det finns liksom inte ett enda yrke eller en enda bransch där jag trivs så pass mycket att jag kan vara kvar i den länge. Jag brukar säga att jag har ett typ 4-5 A4 sidor långt CV. Jag har haft så otroligt många olika jobb och det är väldigt sällan att jag har lyckats stanna på ett jobb mer än liksom, men 3 kvartal eller typ ett år max. Jag tror jag har haft ett enda jobb där jag har stannat i 2 hela år och det har verkligen varit då, men då fick jag ju verkligen variationen på det jobbet. Och då var jag säsongsanställd, så det var ju verkligen så här, Det blev ju verkligen så här långa perioder av jobb och sen blev det långa perioder av ledigt och man fick leka väldigt mycket, fick vara kreativ, jag fick också vara strukturerad och organiserad och så vidare. Så att på en säsongsanställning har jag ofta funkat väldigt bra, men jag har också vetat att det inte är det jag vill göra alltid, liksom. Så delvis är det det, men det har också varit så att jag kom fram till att det var faktiskt det enda hållbara valet för mig att bli egen. För att jag har väldigt många, som jag förstått det idag, även om jag inte förstod det at the time, så har jag flera utmattningar i bagaget. Och jag hade min största, som jag förstod var en utmattning, runt 2013-14 hamnade jag i den. Och det tog väldigt många år för mig att liksom komma tillbaka till någon form av hyfsat fungerande människa som kunde arbeta igen. Men jag kunde liksom aldrig igen komma tillbaka till 100% på anställning, utan jag blev ganska snabbt dålig igen. Om jag gick över, liksom, jag tror att 75 kanske var det jag klarade av max liksom, på en anställning. Och jag bestämde mig för att det inte är så här jag vill leva mitt liv. Så att det var väldigt mycket också ett val som handlade om hållbarhet för mig, både mentalt och fysiskt.
Men det du gör idag, är det uppgifter och tjänster som du har jobbat med tidigare? Eller har du helt bytt bana från när du var på anställningar?
Delvis, jag har ju gjort så mycket olika anställningar så att delar av det jag gör idag har jag gjort även som anställd. Som coaching, jag har ju gammal personlig tränare, föreläsandet och utbildandet, jag är gammal lärare. Så att det har ju funnits liksom inslag av det och jag har jobbat inom kultur och sådana här saker med de kreativa delarna. Så att det har ju liksom alltid funnits inslag av det i mitt liv på olika sätt. Nu har jag väl bara gjort så att jag har plockat de sakerna som jag brinner mest för, hittat liksom den röda tråden i alla de här yrkena jag faktiskt trivdes i och skapat min lilla perfect mix liksom så.
Din lilla bubbla.
Min lilla bubbla, ja, jag trivs i den.
Men du sa att du jobbar som lärare. Är du utbildad? Alltså, har du någon utbildning i bagaget? Eller hur ser det
Ja,
ut?
jag Precis, jag utbildade mig till svensk och dramalärare och 3 år till gymnasiet. Och tanken var väl att jag skulle jobba med det, tänkte jag. Men det var också någonstans där som jag började krascha utan att jag förstod det. Alltså, idag vet jag att jag skulle aldrig må bra av att jobba i skolan som den ser ut idag. Det hade inte liksom gått så långt innan jag kraschade. Så att för mig är det inte ett alternativ idag överhuvudtaget.
Jag tycker att man hör ganska ofta, alltså att folk som har startat eget, att de ändå kommer med en bakgrund av någon form av utmattning. Jag tycker att det känns ganska vanligt. Och då kan man ju tänka så här, men är det inte väldigt tufft att driva företag och att det nästan kan vara tuffare än en anställning? Så vad säger du om de tankarna?
Alltså, den här frågan är liksom, den är så intressant för att jag tror att dels så är det nog väldigt mycket beroende på vem man är som individ och kanske också varför du hamnat i utmattningen, för det finns ju olika skäl till varför vi hamnar där också.
Såklart.
För mig så har driva eget varit det absolut, alltså, enklaste och bästa jag någonsin kunnat göra för mig. Det betyder inte att det inte är svårt ibland, det betyder inte att det inte har sina utmaningar, för det har det såklart. Men det är otroligt mycket enklare för mig att driva eget för att jag kan lägga upp både mitt arbete och mina dagar efter mina egna behov. Jag kan liksom lyssna mycket mer på min dagsform. Det finns ingen annan som säger åt mig när jag får äta, sova, dricka. Liksom alla de här bitarna. Och för mig har det varit en så otroligt viktig nyckel till att kunna må bättre. För då kan jag också hela tiden, alltså, då kan jag tillåta mig att lyssna inåt och lyssna till mina behov på ett sätt jag inte kunde när jag var anställd. Något som jag också har förstått egentligen bara de senaste åren, det är ju att jag har ADHD. Klassisk kvinna med ADHD. Och det här har ju såklart också påverkat hela mitt liv utan att jag har förstått hur mycket det har påverkat. Så idag när man fick det här med facit i hand så är det så här no-brainer varför jag inte funkade bra som anställd. Även om det utåt sett såg ut som att jag var högfungerande och högpresterande och alla de här bitarna. Jag har ju aldrig liksom utåt sett varit problematisk om man säger. Utan det här har ju varit någonting som har hänt inuti mig och som när jag kommer hem och dörrarna stängs. det är då det märks. Liksom. För jag har varit extremt duktig på att också alltid maskera alla mina symptom i livet. Men frågar du mina närmaste vänner? Alltså, när jag började prata om att jag kanske hade ADHD, det var liksom ingen som blev
De känner dig helt enkelt.
Ja, men de får ju liksom se det här som inte alla andra ser. De möter ju mig på liksom, så när man har brutit ihop eller när man liksom är ja, men, ett litet, ja, men, en liten utvriden trasa och så vidare. Så att, ja, det är mycket svårare att gömma de här sakerna för någon du lever nära med. Men det är väldigt lätt att maskera utåt, särskilt innan du förstår att du maskerar. För det gör man ju inte innan man förstår att man kanske har ADHD till exempel.
Ja, men verkligen. Men just det här att ja, men nu kan du ju styra dina dagar som du vill och jag tänker också efter ens mående och det är ju en sak som är jätteviktig för ja, men hållbarheten. Alltså både för dig och för företaget för du vill ju heller inte köra på bara för att det kanske går bra och att man
Nej.
trycker in en extra växel. Och det är det jag tycker är väldigt bra med att ha ett eget företag är att man just kan man kan bestämma själv och man kan bestämma utefter hur man mår och vad jag har märkt på senaste dagar utefter min energi. Jag har märkt
Exakt.
jättetydligt att ja, men, vissa dagar när jag har jättelåg energi, nej, men det är ingen idé att jag går och gör vissa saker. Det är bara att vänta med dem för att det kommer inte bli bra. Liksom. Och jag tror att det är viktigt att lyssna på det och som i ditt fall, ja, men, lyssna mycket på kroppen.
Absolut. Och jag tror ännu mer om vi då har dessutom utmattning i bagaget. Då är ju den största otjänst vi kan göra oss att köra över våra egna gränser, vare sig de är fysiska eller liksom mentala. Så att alltså för att kunna komma tillbaka till en fungerande som människa så har ju det här varit alltså, det bästa val jag någonsin kunnat göra. Och jag har ju startat om, för att jag startade mitt första företag 2018. Och sen av olika skäl blev jag tvungen att lägga ner under covid och startade upp igen 2020. Och då var jag ju mitt i en jättestor utmattningsdepression när jag startade om. Och många har ju som, hur kan du starta det mitt i utmattningsdepressionen? Det är inte då man ska starta. Men för mig var det, alltså, det var min väg liksom. Det kommer inte funka för alla. Det kommer inte ens vara något att rekommendera för alla. Men för mig var det liksom det jag behövde göra. Och jag är väldigt glad för det idag.
Ja, men härligt. Och om jag inte minns fel så började du som VA.
Nej.
Nej,
Men
jag minns fel.
nej. Ja, men det är för att det var ju då du började liksom få syn på mig.
Ja, men
För
så
att
kan det vara.
för 2018, jag startade nämligen ett turistföretag, det första jag gjorde. Och det här var ju när jag bodde i Lofsdalen. Jag hade ganska nyss flyttat upp till Lofsdalen från Stockholm. Men då startade jag ett turistföretag och det gick superbra. Jag hade otroligt roligt och sådär. Men så kom covid. Covid kom och ja, det är väl ingen nyhet att det slog undan benen för turistföretagare. Liksom. Men det var kanske inte det som egentligen ledde till att jag behövde lägga ner, utan det var faktiskt en separation från min dåvarande. Då. Och grejen med när du driver turistföretag med djur, i det här fallet som jag gör med slädhundar, så får du ju inte fortsätta driva om du behöver byta adress. För det är alla tillstånd, allting är nämligen adressbundet eller platsbundet. Så jag hade liksom inget val, för att det var under bodelningen var det ju liksom jag som fick flytta på mig. Så därav la jag ner. Och
Så du
sen så var ju
började
tanken
med
då att när jag
turistföretag
flyttade,
alltså?
jajamän. Och då, som jag sa, jag trivdes väldigt bra med säsongsarbete, så det blev ju, alltså slädhundkörning är ju väldigt säsongsbetonat. Så att det var ju liksom verkligen så här, då hade jag ju mina väldigt intensiva perioder under höst och vinter, när liksom mest träning och sen är det slädkörningen. Och sen hade jag ju ganska lågintensiva och lugna perioder, vår och sommar, och det passade mig superbra. Men sen när jag startade på nytt 2020, då var det som copywriter först och sen blev det här mer en VA business då. För jag började ju plocka in då andra saker utöver copywritingen. Så där är det rätt.
Där är vi rätt, då har vi
Ja.
ramlat in på det.
Ja.
Men som VA så, ja men du gjorde väl ganska många olika delar. Och jag är ju ganska mycket inne på att man ska nischa sig just för att det ska vara enklare att marknadsföra sig. Att man ska ha lite lättare att nå sin målgrupp och så vidare. Men jag vet att du kanske tänker lite annorlunda där.
Ja och nej. Alltså som VA så var jag ju ändå lite nischad för jag tog bara kreativa uppgifter. Det var ju det som var min grej. Jag är en kreativ VA. Jag är inte den som kommer sitta och boka möten eller liksom sitta med mina fakturor eller inga sådana saker. Utan, eftersom sånt är skittråkigt. Så att, jag ville bara göra roliga saker. Jag kunde designa saker, ta hand om sociala medier, fixa liksom presentationer. Den typen av grejer var det jag höll på med. Men det här med nisch är ju liksom, det är också lite missuppfattat tror jag många gånger. Att det handlar ju många tror ju att det handlar om att du måste välja en enda sak att göra. Alltså att du får bara skriva copywriting. Och så kan det ju vara. Det kan ju vara ett sätt att nischa sig på, självklart. Men för en person som jag, för en person som funkar som mig och är multipassionerad och har väldigt många olika saker den vill göra och behöver få göra för att må bra, så är det väldigt sällan rätt väg att gå. För det kommer sluta med att vi liksom kvävs av den väldigt smala nischen. Så funkar man som jag behöver man tänka på att nischa sig lite annorlunda. Och där kanske det mer handlar om att då nischa sig utifrån vem man är eller vilka man hjälper mer än vad det är du gör, skulle man kunna säga. Jag tycker Joella Skog brukar ju ha ett exempel där hon säger att det är lite grann som att tänka dig skyltfönstret på typ H&M. De har ju hur mycket saker som helst inne i butiken, men de lyfter bara fram vissa saker beroende på typ säsong. I mitt fall är det då beroende på humör. ja, men så det är lite, jag tycker om den liknelsen, för att när hon första gången sa den, då var det som att någonting klickade till i mitt huvud. Det var som att så här, det här motståndet för att nischa sig försvann samtidigt som det, liksom som jag hörde den liknelsen. För att det förändrade också min syn på vad det här med att nischa sig faktiskt kan vara för något.
Men om man då är lite som dig, multipassionerad. Man vill göra väldigt mycket olika saker. Men man kanske ändå har en ganska tydlig målgrupp om vem man vill jobba med. Hur tycker du att man ska tänka i sin marknadsföring? Alltså ska man ha väldigt mycket fokus på just sig själv och bygga sitt varumärke snarare än vad man kanske erbjuder för tjänster till exempel?
Ja, det behöver såklart finnas av båda. Men det absolut viktigaste man kan göra tror jag, det är faktiskt att bygga sitt personliga varumärke. Så att folk vet vem du är. För att ju mer folk vet vem du är, sen kan det ju vara så att folk kommer i kontakt med dig på olika sätt. Jag har ju de som känner mig som webbdesigner Nicole, jag har de som känner mig som liksom, målaren Nicole, och en tredje känner mig som copywriter Nicole. Men ju mer man liksom bygger sitt personliga varumärke så kommer folk att lära känna dig som personen som är jätteduktig på många olika saker. Så idag så består ju egentligen min kundkrets är ju väldigt många återkommande kunder som snart har använt varenda tjänst jag har. För att de inser att jag kan liksom hänga med dem under väldigt lång tid i företaget för att jag kan olika saker. Och fördelen med det är ju också att de behöver aldrig liksom onboarda någon ny person för att jag kan redan deras företag. Jag vet redan vilka de är. Jag vet redan deras tonalitet och hur varumärket är byggt och så vidare. Så att det är lätt att plocka in mig igen för att liksom göra typ, ja men du byggde min webbsida, nu vill jag ha hjälp med copywriting eller nu vill jag ha hjälp med någon design eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det är väldigt mycket tack vare mitt personliga varumärke som jag har fått de uppdrag jag har fått. Både liksom via sociala medier men även egentligen utanför via nätverk.
Vad lägger du mest fokus på i din marknadsföring? Men som sagt, det är ju utifrån humör, vad jag förstod det som. Men är det någonting du trycker lite extra på, alltså över tid?
Att folk ska lära känna mig.
Ja.
Att folk ska veta vem Nicole är. Att folk ska kunna veta vad jag är för typ av människa, vad jag står för, vad jag tror på. För det viktigaste är nämligen att, och det här är viktigt för mig också, för jag vill jobba med människor som jag verkligen genuint vibar med. Och då behöver jag visa vem jag verkligen är. Sen pratar jag såklart om vad jag gör också och jag lyfter fram tjänster och så vidare. Men det är mycket, mycket viktigare för mitt varumärke att verkligen hela tiden promota vem jag är. Och att bygga den typen av relationer. För det är också det som bygger förtroende för mig. Och det är det som gör att folk tänker på mig när de börjar liksom fundera över vem ska de ta in för copywriting, vem ska de ta in för det ena eller andra. Det är ju att jag som människa finns väldigt liksom centralt i deras huvud när de börjar tänka på de här sakerna.
Och om vi tänker att någon som kanske ska starta sin VA-business här nu sitter och lyssnar och förstår vikten av att bygga sitt varumärke och berätta om sig själv. Alltså, hur ska de göra det på bästa sätt? Hur personliga ska de vara?
Alltså, det är ju en så svår fråga, för det finns inget rätt och fel på den.
I know.
Ja, för den gränsen är ju så individuell, skulle jag säga. Mycket av det som jag, alltså det är från, jag hade ett live här en dag, jag har steriliserat mig ganska nyligen och jag pratade om mitt live, för det var många som ville veta hur det hade gått med steriliseringen, hur det funkar. Alltså, det har ingenting att göra med mitt företag, eller hur?
Nej.
Men jag slängde ändå ut det på mina sociala medier för mitt företag, för att folk ville veta. Och för vissa människor skulle ju det här vara alldeles för privat att prata om, eller hur? Men i min värld så var det så här, nej, om jag kan prata öppet om det med vem som helst jag möter på gatan, då är det inte för privat för mig. Och just den här frågan för mig, det handlar ju också mycket om mina värderingar. Det handlar om kvinnofrågan, det handlar om liksom mänskliga rättigheter och så vidare. Så för mig var det väldigt viktigt att prata om det även i mina sociala medier. Även fast det kanske inte först känns som att det har med mitt företag att göra. Men det har med Nicole att göra, det har med mitt varumärke att göra, det har med mina värderingar att göra. Och väldigt stor av min, eller en väldigt stor del av min publik är människor som tänker i liknande banor och som tror på samma värderingar. Och många har visat sig också vara liksom, kanske självvalt barnfria till exempel. Så att det blev ändå liksom en ganska naturlig sak att prata om. Med det sagt så är som sagt, den här gränsen mellan personlig och privat är ju otroligt individuell. Så att den måste vi alla liksom hitta själva. Men att vara personlig är ju inte samma sak som att sitta och liksom, men alltså kasta ut all din smutsiga tvätt och liksom, alltså verkligen så. Utan att vara personlig handlar ju mycket mer om att visa vem du är. Alltså Nicole, personen. Att bjuda in dem till att liksom lära känna mig på riktigt. Så, men precis lite grann som att lära känna en vän. Och det tror jag aldrig kan skada. Sen så beror det såklart på alltså, vad du driver för typ av företag. Men när vi är enmansföretag så är det väldigt sällan att det skadar. Och många gånger så är det snarare så att folk är för lite personliga. För att man känner att det är väl ingen som vill veta vad jag gör om dagarna. Eller lite sådär. Men, ja precis. Och jag brukar säga att det finns ju också, det som är så bra med till exempel då Instagram där både du och jag hänger mycket. Det är ju till exempel att om du då inte vill vara så personlig i ditt flöde, du kan ju vara desto mer personlig i dina stories. För det är ju där dina största fans kommer hänga mest och liksom titta in. Och de vill oftast veta lite mer personliga saker. De är mer intresserade. Så att man måste ju inte heller vara personlig, alltså superpersonlig överallt. Utan man kan ju också vara strategisk med vart man visar upp vissa bitar.
Ja, men verkligen. Och det kan man ju också tänka olika kanaler. Jag tänker att är du på flera kanaler så kanske du tänker lite olika beroende på kanal också, såklart.
Absolut. Men,
ja, jag är nog en av dem som tycker att det är lite svårt det där faktiskt. Alltså så här, vad har jag att säga som kan vara intressant eller som folk tycker? Men jag märker att ju mer man försöker och ju mer man ändå liksom testar, ju lättare går det ju också. Alltså så här, på stories. Och man behöver inte sitta och prata till en video eller man behöver inte, man kan ju faktiskt skriva väldigt mycket också. Alltså om man tycker att just video är obehagligt eller att man inte vill ha en livesändning eller så går det ju faktiskt då, ja men, köra bilder liksom.
Ja, precis. Man kan ju hitta sitt medium så att säga. Och du vet, jag livear ju en del och jag har börjat med en del videos och sådär. Och jag brukar alltid säga det, att det här är ingenting som jag tyckte var bekvämt när jag började med det. Jag tyckte det var skitjobbigt. Jag satt ju liksom och darrade när jag höll mina lives. Jag var genomsvettig efteråt och jag hade ångest innan och grejer. Det här var ju bara ett naturligt steg för mig. Att liksom, jag är en sån person som ofta pushar mig utanför min egen komfortzon. Och jag hade bara bestämt mig för att nu ska jag göra det här tills jag är bekväm. Jag ska bara göra det här. Varenda torsdag bestämde jag i början. Varenda torsdag ska jag hålla ett live. Skitsamma hur det känns, jag ska hålla det och till slut när jag börjar känna mig bekväm, då är det okej för mig att inte hålla varje torsdag.
Hur lång tid liksom tog det?
Knappt ett år.
Ja, men ändå ganska lång tid.
Ja, men, och det är så här, det här har ju varit en jättestor grej för mig att vara på kamera. Jag hatar och liksom visa upp mig, framförallt liksom i, så jag hatar att bli fotad också, men så länge man inte själv fotar liksom. Men just att liksom prata framför kameran och sådär har jag alltid tyckt jättejobbigt. Jag har alltid tyckt det är jättejobbigt att prata framför folk, vilket kanske är komiskt tycker man, för att jag har också varit skådis, jag har varit live-artist, jag har varit föreläsare, lärare. Och jag, ett av mina långtgående uppdrag är ju som föreläsare på Leksands folkhögskola. Så att det kan ju tyckas väldigt lustigt att jag tycker att det är jävligt jobbigt att stå framför folk. Men så är det. Jag har bara lärt mig att liksom hantera det. Jag har lärt mig strategier att komma igenom det och faktiskt ha roligt under tiden. Genom att utsätta mig för.
Och det här är också ganska intressant tycker jag. För att det du ser utåt behöver inte betyda att det är så inåt. Nu har det varit lite luddigt här. Det jag ville få fram var att alltså, det vi ser utav dig. Vi får inte den bilden på till exempel Instagram av att du tycker att det här är jobbigt. Alltså jag är en person som, precis som du, jag hatar att vara med på bild. Jag tycker att det är jättejobbigt. Men något som har hjälpt mig är att ja, men jag tar in en fotograf när jag ska ta bilder. För att då får jag känna mig lite. Ja, men du vet så här, det är lite enkelt. Men alltså, mina föräldrar, de har ju typ inga bilder på mig när jag är liten. När jag inte sitter och lipar, jag gör någon min. Eller jag håller för händerna för ansiktet. Eller du vet så här, man, ja. Men alltså, man behöver kliva ur sin lilla komfortzon och prova sig fram. Och jag tror att, för jag får väldigt många av mina coachingklienter som vill bli virtuella assistenter som passar. Nej, men jag vill inte vara på bild, jag vill inte synas.
Nej.
Men du kommer ha så mycket lättare att nå ut om du gör det.
Ja, för det är ju trots allt så, särskilt när vi då som sagt är ensamföretagare, vilket virtuella assistenter ofta ändå är. Det är ju ändå så att vi connectar ju med andra människor. Det är ju det vi, alltså, det är väldigt svårt för oss att connecta bara med liksom faceless reels eller faceless, alltså karuseller på Instagram. Vi kanske kan connecta med det som står. Men det är mycket lättare för oss att dras till ett annat, alltså ett ansikte, till ett leende, eller till djur. Det funkar också alltid, så brukar jag alltid använda en hund istället. Men det är ju liksom, det här är ju liksom psykologiskt. Alltså gott om psykologiska studier som visar också. Så jag tror att man gör sig själv en stor otjänst om man liksom verkligen aldrig visar sig. Och om man tänker att liksom, nej men det är för jobbigt, så jag tänker inte ens försöka utmana mig lite grann. Jag tror också att vi, om vi inte utsätter oss för saker som vi jobbar ibland, så vår comfort zone krymper ju väldigt snabbt. Och det tycker jag är väldigt synd, för det är verkligen att göra vår utveckling en otjänst. Sen behöver man inte vara som jag och pusha den hela tiden. för det passar inte heller alla. Utan man kan ju däremot lämna den och sen komma tillbaka. Lämna den och komma tillbaka. Och då kommer den med tiden också att växa. Men det här är också varför jag är så noga med att hela tiden pusha min comfort zone. För att jag säger ju åt mina klienter, jag säger ju åt mina elever att göra det. Jag säger ju åt dem att våga visa sig, att inte liksom säga att det är okej att det känns skitjobbigt första gången. Det är okej om det inte blir perfekt, det är okej att snubbla på orden. Men då måste jag ju också faktiskt efterleva det själv, känner jag. Jag känner att det ändå är liksom, om jag inte kan göra det här för mig själv, då kan ju jag inte säga åt någon annan att göra det. För mig blir det liksom någon form av hyckleri liksom,
ja,
som jag inte kan stå för.
Nej, men sant.
Så det är lite det som är min filosofi också.
Ja, lära vad man gör. Ja, men det är bra inspel.
Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att det är lätt alltid. För det finns saker som jag också så här vet att så här, det här borde jag göra mer av. Jag säger åt alla andra att göra det. Och vissa dagar så är det skitsvårt. Liksom. Men jag känner att det ändå är viktigt liksom, att försöka utmana sig själv om man säger åt andra att utmana sig själv.
Ja, fast det är heller inte att kliva ur sin komfortzon om det är lätt.
Nej, exakt.
Nej. Men du har ju också slädhundar fortfarande, eller hur? Så att du har ett till företag, va?
Ja, slädhundarna skaffade jag ju inte för att starta företag, utan det var ju snarare så att det blev en slump att det var slädhundar som blev mitt företag. För jag hade tänkt starta upp min konstnärsverksamhet igen, en öppen ateljé och sådär. Jag målar. Så min grej var det att när jag väl stod där så insåg jag att det här var ett större projekt att starta upp en ateljé än vad jag kanske hade tänkt. Det skulle ta mycket längre tid än vad jag hade tänkt. Så jag behövde ju fortfarande liksom säga, okay, men vad kan jag tjäna pengar på just nu? Hundarna fanns inte ens i min värld, utan slädhundarna höll jag på med för min egen skull. Men däremot så hörde turistbyrån i Lofsdalen av sig och frågade om inte jag ville ta några turer ibland. För att det var så hög efterfrågan och det fanns ingen som mötte den. Så jag sa att jo, men det kan jag väl testa på. Hundarna måste ändå ut och köra, så kan jag ta betalt samtidigt, så det är ju trevligt. Ja, eller hur? Win-win liksom. Jag hade inte räknat med att få 300 förfrågningar första vintern.
Hur många hundar har du? Hur många behöver man ha?
Idag har jag, ja, hur många behöver man ha? Det beror ju på hur stor kennel du ska köra liksom. Men jag körde ungefär 3-4 turer i veckan, för det var det jag kände var rimligt för mina hundar med passagerare. Och sen ville jag ju även kunna köra egna turer för min skull också liksom. Mm. Och då hade jag som mest, på den tiden hade jag som mest 14 hundar tror jag innan jag flyttade. Idag har jag 17, en ute på lån och en valp flyttar snart, så att det kommer sjunka lite grann här nu då snart. Mm. Så det har jag idag. Och jag driver också fortfarande mitt turistföretag, men istället för att det är mitt primära ben idag så är det ett sekundärt ben som jag mer gör i mån av tid och lust och sådär.
Men det marknadsför du inte i din liksom primära kanal? Det är ett helt annat.
Nej, det är ett helt annat ben. Ja. Och jag har inte behövt marknadsföra det så mycket. Jag har fått det via word of mouth mest. Liksom så. Och eftersom jag inte längre heller vill driva det som min primära företagsdel, så behöver jag inte så himla mycket kunder. Och, så att det har jag egentligen mest marknadsfört via min privata Instagram, alltså, eller hundarnas Instagram. för där hade jag byggt upp ett väldigt stort varumärke utan att jag kanske gjorde det medvetet. Så ja, det är där folk följer. Liksom. De kan namnen på alla hundar när de kommer hit. Liksom.
Ja, spännande. Men just det här att du vill ju ändå ha lite olika grejer för dig. Mm. Och just så här, hur marknadsför du det? Men då har du ändå särskilt på de delarna.
Ja, och det gjorde jag väl kanske inte medvetet så. Utan det där, för det här Instagramet för hundarna har ju funnits sedan 2013. Liksom. Mm. Så att det var ju bara väldigt naturligt att skicka folk dit. Liksom. För det har ju ändå allt med hundarna att göra. Så. Men det kändes inte lika naturligt att för den publiken att ta del av det här som jag gör med copywritingen och alla de här bitarna. Liksom.
Men jag fattar. Mm. Och som sagt, du är ju duktig på copywriting och jag tänker att vi vill suga ur dig lite tips här. och många har lite svårt med när man ska bygga sin hemsida, hur man ska tänka kring kring text, vad bör jag skriva, hur mycket bör jag skriva och vad ska man lägga fokus på. Och jag är inte superbra på det, så jag brukar mest bara ge lite korta tips. Vem hjälper du, vem är du? Lite kort och gott. men du får gärna utveckla det här lite.
Ja, det finns ju mycket att säga. Men för det första så tänker jag att man ska tänka på att alltid vara väldigt kritisk mot dina egna texter. Läs dem högt om och om och om igen. Du kommer märka om det blir för långt, om meningarna är för krångliga, om någonting liksom inte makes sense, om det är för mycket information för att den ska vara intressant att läsa. Liksom. Så den säger jag verkligen till alla, att läs alltid dina texter högt och gör det ofta. Och var tuff i redigeringsfasen. Sen handlar ju mycket om att ja, du ska ju såklart berätta alltså, vem du är för, vad du hjälper dem med och så vidare. Men glöm inte att också tänka på att få med varumärkets personlighet. Att verkligen så jobba på att bygga med storytellingen. Att visa liksom, vad du står för, vem du är. Och skippa för mycket fakta. Skippa för mycket bara prata liksom, rena, torra fakta. För att det går ofta över huvudet på folk i slutändan. Det kan man ta lite senare liksom. Mm. Så börja med att sälja in själva storyn. Börja med att prata liksom värdet för kunden. Börja med att prata om vilka problem du löser och transformationen. Och lägg mer krut på det. Ta detaljerna senare. Så det skulle jag framförallt säga. Det var något mer jag hade här på tungan som bara försvann.
Det kanske kommer. Ja.
Jo, en av de vanligaste sakerna jag ser. Termer och jargonger som har att göra med våra branscher, alltså facktermer och jargonger. Så vanligt att vi skriver mycket i termer som inte våra kunder faktiskt förstår. Så Det tycker jag alla ska hålla utkik efter.
Ja, men bra tips. Och just så här förkortningar också. Alltså, jag märker det hos kunder när jag kanske är lite halvt ny hos en kund och de har sina förkortningar och man sitter där som ett frågetecken och bara, jag förstår inte det här.
Ja, precis. Men alla sådana saker så, som känns självklara för oss är väldigt sällan det för den som är vår kund.
Ja, men precis. Ja, men nu har vi pratat lite copy hemsida. Bra tips. Jag funderar också. Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite till VA-delen. Du har ju ändå varit virtuell assistent, men idag är du ju inte det. Eller du har inte det som liksom namn
Nej.
eller nisch eller vad vi nu ska kalla det.
Nej, precis. Alltså, jag gör ju egentligen många av de saker jag fortfarande gjorde som virtuell assistent, men jag kände att det blev för smalt för mig.
Och det är ändå ganska brett ändå.
Det är väldigt brett, men det blev för smalt. Det blev för trångt, den kostymen.
Ja, intressant ändå. Men hur
jag
kände du
tror...
att du behövde göra den här övergången till liksom någonting annat?
Så jag tror också det handlade lite om så här, även om jag gör lite samma typer av saker, eller så att jag jobbar med samma saker på många sätt, så handlade det nog mycket om att paketeringen jag hade då, att det var det jag växte ur. Att jag växte ur liksom att ha de här alltså VA-paketen som jag hade då. Och jag växte ur att bara sitta och göra det. Det blev liksom, ja, tråkigt.
Jag fattar.
till slut blev jag för understimulerad. Så jag har ju fortfarande kvar några av mina, de som faktiskt började som VA-kunder, de har jag ju kvar idag och på ett ungefär samma sätt fortfarande. Men jag valde liksom att plocka bort större delen och sen plocka in andra delar som coachingen och de här bitarna. Så
Men
att
jag
det var
tror
nog mer
att ja, nej men då jag tror också att det är ganska vanligt. Alltså så här, många börjar ju som en virtuell assistent, men sen märker man ju också med tiden vad man kanske tycker är roligare eller vad man drar mot. Och man lär sig ju också mycket med tidens gång. Och efter det kanske man landar i någonting annat. Och jag tänker att det är ju bara positivt också.
Ja, precis. Och jag tror att det är också det som är en stor fördel med att vara egen, att vi får ju faktiskt lov att testa och prova oss fram. Det är klart att det kanske blir lite bökigare om vi hela tiden byter riktning med vår marknadsföring. Det får man ju liksom någonstans ta, att det kommer alltid kanske bli en liten uppförsbacke igen. Man kanske tappar lite följare och så vidare. Men jag tycker att det är värt det så länge jag faktiskt trivs i mitt företag. Det är ändå därför jag liksom driver det trots allt. Så att däremot så är det ju så att om du gör saker väldigt medvetet och hittar en strategi för ditt sätt att ändra riktning, då kommer det bli mycket enklare. Och har du dessutom byggt upp ditt personliga varumärke, då kan du ändra riktning utan att förlora allt för mycket kunder och följare. Jag har ju knappt förlorat, alltså det är inte mina riktningsskiftningar som har gjort att jag har förlorat följare och kunder och så vidare, utan det har ju varit liksom annat. Oftast har det ju varit folk som ändå ska liksom där och göra så. Så
Jag
att jag
tänker att
upplever att jag har kunnat...
det sållar ju också ut dem man kanske
Ja,
heller inte
absolut.
vill ha där, tänker jag.
Absolut. Och det tänker jag, det är en naturlig selektering på något sätt. Liksom. Så att jag har inte upplevt att bara för att jag ändrat riktning eller kallat mig någonting nytt, liksom, så har jag tappat så mycket. Och det tror jag hänger väldigt mycket på att man följer mig för mig. Väldigt mycket mer än bara vad jag gör. Och jag tror att, apropå, om jag bara får bolla tillbaka till det du frågade tidigare, när jag kände att jag behövde alltså, ta mig ur bara VA, liksom, kostymen, så att säga. Jag tror att det handlade mycket om, nu när jag tänker efter också, att det handlade mycket om att jag saknade också att jobba projektbaserat. För att mina VA-uppdrag var ju, det är långtgående. Liksom. Jag hänger ju med en kund länge, den hela tiden så. Och jag kände väl att det var för många sådana uppdrag jag hade, att jag ville dra ner på dem. För jag tycker det är väldigt kul att jobba med samma företagare. Jag tycker det är jättekul att ha de här långa relationerna. Men det jag kände däremot, det var att, och det här är säkert också en ADHD-grej, det var att jag blev uttråkad när jag inte såg ett tydligt start och stopp. Jag behövde liksom ha väldigt, alltså, och det tror jag därför också jag trivs så bra på säsongsarbeten, för då har jag ju alltid start och stopp. Jag vet exakt hur länge jag måste prestera och däremellan, sen kan jag liksom slå av. Och det saknade jag väldigt mycket, så det var därför jag också började ändra lite.
Alltså jag känner igen mig så mycket i det här med säsongsarbete. Jag kommer ju från hotell- och restaurangbranschen och då är det
precis.
oftast det. Och jag har också jobbat i Lofsdalen.
Ja,
Ja, jag var receptionschef där en säsong och
men
jag
vad roligt.
gillade också det här med just säsong. Man har ett start och ett slut. Det är också lite ovissheten. Men sen jag också kände så här, gud, det är kanske lite jobbigt och jag vill gärna ha någonting längre. Eller du vet så här att man vill ha en anställning och den här tryggheten och hela det här. Men varje gång jag hamnade på en sån så ledsnade jag.
Exakt. Och det
Så
är
jag
ju det här,
känner
den här
igen mig så
ambivalensen
mycket.
är ju, den ambivalensen tycker jag är svår fortfarande. Och jag vet inte om det någonsin kommer kännas helt lätt liksom. Och särskilt inte om du har någon att försörja. Alltså särskilt,
Nej.
i mitt fall så har jag inga barn, men jag har hundarna. Och då på något sätt vill du ju ha den här tryggheten, för att du vet att det hela tiden är någon annan du ska försörja liksom. Så det är så jag löste det. Det är därför jag också har behållit de här långtgående uppdragen. Det är ju för att, okej, då får det stå för den delen. Och resten är projekt och experiment och leka och
Ja, men då har man ändå den
liksom. Sådär.
blandningen. Man har den här lilla tryggheten. Sen är det klart att saker och ting kan ändras. Även om det är långtgående uppdrag så kan ju de också ta
Precis.
slut. Alltså så.
Ja, absolut.
Men de är ju ändå ens trygghet och sen kan man leka lite med de andra delarna och de andra uppdragen på ett annat sätt.
Ja, precis. Och jag tror att när vi startar eget så är det också så att det handlar nog lite också om att omvärdera vad trygghet betyder. Det kanske är väldigt lätt att tänka att en anställning är tryggt. Men i mina ögon, alltså för mig är faktiskt inte det så tryggt. För att det betyder att jag inte har så mycket att säga till om allt det. Det betyder att jag inte alltid kan lyssna på mig själv och vad jag behöver. Det betyder också att jag kan bli uppsagd, varslad. Mina arbetsuppgifter kan förändras utan att jag själv har bestämt det. Alltså jag får inte välja vem jag jobbar med. Jag kanske hamnar i ställen där jag inte alls trivs med människor. Så det finns väldigt mycket andra saker som inte är så trygga med en anställning.
Ja, verkligen.
Så att för mig är det liksom, det handlar egentligen kanske lite mer om att omvärdera vad trygghet är. Jag brukar också tänka på det som att nu när jag driver eget så är ju en av mina stora, det som faktiskt är tryggt för mig, det är att veta att jag kan påverka nästan allt. Jag har kontrollen över hur mycket jag säljer på ett sätt, för att jag har också kontrollen över hur mycket jag lägger in i min marknadsföring, i ja, sådär. Och jag kan hela tiden påverka, alltså vad jag tar betalt, vad jag tjänar, hur jag jobbar och så vidare. Så för mig är det en mycket större trygghet.
Jag tycker att den är klok, just här omvärdera trygghet. Vad betyder det egentligen? Bra insikt.
Ja, men vi är ju så indoktrinerade med vad trygghet är för något, tror
Ja,
jag.
absolut.
Så att ibland är det nog klokt att bara ställa sig liksom den frågan, vad är det egentligen för mig?
Ja, nej. Bra. Jag tänker att vi ska runda av lite, men vi skulle ju gärna vilja ha dina tre bästa tips till någon som ska starta eller funderar på att starta. Och nu har vi lite fokus på VA-business här, men jag tänker att det är ändå eget företagande i botten.
Ja, precis. Och jag tror att mina tre bästa tips kommer ändå vara ganska universella om du startar ett företag med dig själv. Det allra första, det är att bygga ditt personliga varumärke. Alla dagar i veckan. Lägg mycket krut på att bygga ditt personliga varumärke. Nummer två, för det är ett av de största misstagen jag ser, det är att folk tänker att de ska skaffa alla kanaler för att marknadsföra sig. De ska ha Facebook, de ska ha LinkedIn, de ska ha Instagram, de ska ha TikTok. Kruxet är att det väldigt sällan är så att vi orkar göra allting lika bra. Så börja med en, gör den riktigt bra. När du känner att den rullar bra, då kan du börja på nästa och bygga upp den. För annars blir det för mycket att bita i och ingenting blir riktigt bra. Och nummer tre, nu ska vi se. Alltså, helt ärligt, ha kul. Gör saker du tycker är kul. Sitt
Bra.
inte med arbetsuppgifter. Okej, vissa saker kan vi inte komma ifrån när vi är egna. Så enkelt är det. Typ bokföring och sånt. Såvida vi inte outsourcar. Men ska du starta din business, satsa på att göra saker du tycker är roligt. För vi behöver ha roligt för att, liksom, för att stå ut med de jobbiga delarna av företagandet.
Ja, helt klart. Och det kan ju också vara så att man kanske inte riktigt vet vad man tycker är roligt förrän man har startat. Men då
Exakt.
tycker jag heller inte att man ska vara rädd för att ta bort sånt som man inte tycker är kul.
Nej. Nej, och det vet du ju om du pratar med mig, att var aldrig rädd för att ändra riktning, var aldrig rädd för att plocka till eller plocka bort. Alltså, det är ju, ja, det är ditt, säger man, prerogativ som egenföretagare att få göra
Ja, nej, klokt.
det.
Superbra. Tack snälla för dina fina inspel och för ett trevligt samtal. Och hur
Tack
hittar
själv.
man dig om man vill veta lite mer om vem du är och vad du
Ja, antingen kan man googla på Nicole Soraya eller så hittar du mig på Nicole Soraya på Instagram eller Facebook.
För det är Instagram du är mest på, eller hur?
Jag är mest på Instagram. Jag finns på LinkedIn också. Jag försöker bli mer aktiv. Det är fortfarande så att det inte riktigt känns hemma. Men Instagram är jag mest aktiv på.
Ja, men härligt. Då får man kika in dig där helt enkelt.
Yes.
Ja, men strålande. Tack snälla. Och jag hoppas du får en fortsatt fin dag.
Tack detsamma. Tack för att vi kom med.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av din VA Business. Glöm inte att prenumerera på podden för att få notiser om när nästa avsnitt kommer ut.